ska vi blicka tillbaka på scenkonståret 2025. Vilka föreställningar lämnar ett extra starkt intryck? Berörde och satte spår i hjärna och hjärta hos kritikerna jag har med mig här idag. Jag säger hej till Lasse Garoff, Rakel Simila och Thomas Jansson.
Hej.
Hallå.
Konstnärlig paus. Jag har bett er att välja tre föreställningar som ni vill lyfta från teateråret som har gått. Och ni har inte alla sett allt och ni valde ganska olika uppsättningar, vilket är roligt. Men en föreställning fanns på allas lista och jag tänker att vi sparar den här till sist. Innan vi går in på de själva föreställningarna så undrar jag, finns det någon generell spaning som ni har från det gångna teateråret?
Det som jag tyckte var ganska spännande är att det i alla fall var många sådana institutionsteatrar som också har börjat jobba med det här, att göra sådana klassrumsföreställningar och som på något vis reser ut och möter publiken annanstans än i själva teaterhuset. Och det är helt intressant nog. En sån föreställning kommer jag ju också att prata om här.
Jag tyckte det var framförallt business as usual.
Det är också en spaning.
Jag var kanske lite besviken på det här året, för att det är väldigt sparsamt med sådana once in a lifetime upplevelser och som jag garanterat bär med mig resten av livet. Mycket romandramatiseringar fortfarande. I och för sig mer nyskrivet finlandssvenskt, vilket jag ju tycker är cool, men däremot upplevde jag att vi nog i svensk Finland har en bit kvar till att skapa de här färdiga pjäserna. Att det var mycket av det jag såg var lite på, hade stannat på hälften nu. Men så hade jag nog också sådana andra upplevelser som en ukrainsk teatervecka som jag vet inte om uppsättningarna i sig var jättespeciella, men som på något sätt gav mig en känsla av hur viktig teatern kan vara och hur viktiga berättelser som man kan få fram via teatern. Så samtidigt som året i övrigt kanske inte var det bästa jag har upplevt, så fanns här stora upplevelser som befäster min tro på scenkonstens möjligheter.
Mm, men jag tycker också att det är anmärkningsvärt hur så att säga, världsläge har kunnat kännas i föreställningarna. Jag tycker att teatern är en ganska optimal konstform för att avläsa temperaturen på tidsandan, för att man också befinner sig i samma rum och liksom, att det blir så tydligt att man delar samma öde i kroppen. Och ett exempel på det är kanske Arachne på Esbo stadsteater, där Sinna Virtanen genom en omskrivning av antik mytologi och att blanda vävning med fribrottning, så också på något vis lät en sån här berövelse över en gemensam moralisk paralys gällande folkmord i Palestina, Siprain. Att jag liksom haft flera sådana erfarenheter där man liksom blir plötsligt medveten om världen och liksom lite som du också precis, Thomas, sa.
Tack för de här trendspaningarna. Då ska vi gå in på själva föreställningarna. Era favoritföreställningar från i år, eller i alla fall några av dem. Och vi börjar med Unga teatern. Skriet från vildmarken. En monolog om våld och valmöjligheter som uppförs av Matti Raita. Och det du var inne på, Lasse, det är en klassrumsföreställning. Och du har valt att lyfta den här.
Ja, så det är på något vis föredömligt stark och angelägen sån här uppsättning. Det handlar alltså om, det är en sån här kompakt 45 minuters klassrumsföreställning, precis anpassad för att spelas i ett klassrum, och där dyker då Matti Raita upp med en sån här stor ryggsäck där han har packat in all teknik och rekvisita som föreställningen behöver, och den har en sån här tid att sätta upp på ungefär 0 minuter. Att det där, det är på något vis så där spännande att liksom, på något vis spännande produktutveckling att skapa den här typen av föreställningar som funkar. Och där då, på de här 45 minuterna så berättar han dels den här, eller återberättar den här historien från Jack Londons äventyrsroman Skrie från vildmarken från 1903. Och den handlar då alltså om hunden Buck som kidnappas från sitt bekväma hem i Kalifornien, och så blir han såld som slädhund i guldruschens Yukon. Och det där, och så råka bakut för alla möjliga hårresande och hårda saker i sitt nya liv, men på något vis i den där karga vildmarken så växer hans på något vis vilda natur till liv, och så blir han liksom starkare och listigare och uthålligare än han någonsin har kunnat ana. Och det där, hela den här historien är ju som, den är jättestämningsfull, alltså det som det är som farbror Joakims ungdom liksom. har jag sagt tidigare, och det är faktiskt helt tydlig liksom, referens just den där miljön. Men sen är det också, berättar Matti Raita också om hur den här boken i mitten av 90-talet delades ut till barn i lågstadiet, bland annat alltså till honom själv, när han satt där på i klassrummet, och så tar han fram det där tummande exemplaret som han fick när han gick då på femman och började läsa ur det. Och det är liksom på något vis, han berättar inte bara den där Jack Londons historia, men så berättar han också den där historien om varför den där boken drabbar honom så mycket. Det är nämligen så att han alltså växte upp i ett hem med en pappa som var våldsam med honom och som liksom på något vis slog och knuffade och källsord och stryk och allt möjligt. Så han, ända sedan han var riktigt liten pojke. Och det blir en sån där underligt liksom stark närvaro där i den där föreställningen när han liksom står framför en publik och berättar det här. Och så berättar han då om hur liksom den där hunden gav honom någon att identifiera sig jättestarkt med. Och hur han sen också, när han blev lite äldre, så såg han den där skillnaden att han kan inte följa på något vis den här hunden eller liksom fortsätta i den här identifikationen. Därför att han vill inte gå en sån här väg där han blir så där våldsam och hård. Utan han istället liksom hitta vänner och hitta musik och blir en helt annan sorts människa som han ska kunna, än den som han kunde ha råkat bli. Och det där, och det hemskt finns en dramaturgi i den här föreställningen där de på något vis hunden och Raita liksom möts och följer varandra en bit och sen går de skilda vägar. Utmärkt föreställning.
Den fanns väl på min lista också, om jag kommer rätt ihåg. Alltså som Lasse sa, det är ett oerhört viktigt tema, och det är ju på något sätt känns det jätteklyschigt att säga det. Okej, den här är bra för den har ett jätteviktigt tema. Men i det här fallet tycker jag, just för att Matti Raita kom med sina egna upplevelser, så blev det en enorm fördjupning i det här temat. Och då jag såg den i Åbo tillsammans med, de var kanske 11-12, den är gjord för 10-13-åringar, märkte jag också här teaterns styrka. Det vill säga, det fanns inga tendenser av att de här unga skulle ha tröttna eller sådär, utan just för att Matti kom med sin egen upplevelse så kom den så nära. Och det som jag också så påverkade mig var det här att det för honom hade varit så att en bok kunde förändra hans liv. Att konst kan förändra liv, det var på något sätt en fin statement som han inte kom med, men som jag i mina tankar insåg att så är det.
Och Skrie från vildmarken, den finns fortsättningsvis på Unga Teaterns repertoar, och på våren så kommer den att spela både på svenska och på finska. Då går vi vidare till Jumpatytöt, en av årets succéer, i alla fall när man ser till antalet föreställningar. De har spelat på en massa scener och festivaler, för fulla salonger. Jag har själv försökt få biljett ett par gånger, misslyckats. Det är en föreställning om truppgymnastik, skriven och framförd av tre skådespelare som själva har sysslat med gymnastik när de var barn och unga. Och Rakel, det här är en av dina stora scenkonstupplevelser från i år. Varför tror du att den här har resonerat hos så många?
Alltså som du säger, så det är verkligen en sensationell föreställning, eller att den har också vuxit sig så stor att den nästan närmar sig en handling eller ett ingrepp på något vis, att människor har vallfärdat till den, inte bara de som vanligtvis ser på teater utan också så här tusentals truppgymnaster, och jag har rent av hört så här ishockeytränare som har tagit med sig sina lag för att se på den. Man får liksom inte bara ett så här välgjort konstverk, utan man får nästan ett stycke förbisedd nationell idrottshistoria och liksom också en så här djupdykning i så här fritidsintressen och hur de formar ungas liv och liksom att den så tydligt har svarat på och liksom synliggjort ett enormt undertryck i samhället. Och jag märker också själv att efter att ha hört dem berätta och gestalta och liksom visa upp alla de här koreografierna så har min syn på truppgymnastik och alltså typ på Finland har också
Oj.
ja, eller förändras för att det är också en lite märklig grej, för att det är som sagt alltså så här tusentals särskilt unga flickor som ägnar hela sin fritid och barndom och ungdom åt det, och Finland är tydligen världsbäst på truppgymnastik, eller att vi har vunnit 11 världsmästerskap som är fler än något annat land. Men trots det så är det liksom inte möjligt att avancera till professionell nivå. Att man kan inte livnära sig på det, utan det förblir en så här evig hobby. Alltså ni hör, jag liksom förvallas till en sån här informatör för något så, som absolut inte visste att jag var intresserad.
För du var inte själv hållit på med det?
Ja, absolut inte.
Jumpatytet kommer man kunna se lite på olika håll i vår. Bland annat på Nationalteatern i april, och de hade också ett par föreställningar på Savoyteatern i Helsingfors i februari, så ja. Nu ska vi vidare till någonting som vi faktiskt har pratat om tidigare här i kritikerpanelen. Tomas, du har Flamingon punainen unelma på Teatteri Jurkka på din favoritlista.
Jep. Jag valde den här kanske för att det var den produktion som gjorde mig allra gladast under hela året. Det var sån på något sätt explosion av kreativitet, både vad gäller text och den egentliga uppsättningen. Otto Sandqvists dramatik är ju speciell. Den är svår att beskriva, den har egentligen sällan någon tydlig handling, och så också här, det är ett slags drömlandskap som han skapar, ett filmatiskt drömlandskap som han skapar med sin text. Och så blandar han så det här hejdlöst olika genrer. Det som jag först kommer att tänka på är det här David Lynchska drömlandskapet, men här finns Hollywood noir och oerhörd situationskomedi också. Så den, även om den känns så svårgripbar, så är den samtidigt väldigt humoristisk. Och det att, jag menar, det här är en text som man kan förstöra effektivt när man sätter upp den, för att den är så komplicerad egentligen. Men här hade, det var då Otto Sandqvists lillebror David Sandqvist som hade regisserat, och på något sätt första gången de har samarbetat, men David hade lyckats dechiffrera det här stora brorsans språk väldigt fint. Och skådespelarna Tobias Siliakus, Mimosa Villamo och Saga Sarkola var bara så jättebra. Tre personer som gjorde säkert ett dussin olika roller. Jag tvekade inte en sekund under den här föreställningen. Jag var med från början till slut. Helt underbart.
Flamingon punainen unelma på Teater Jurkka alltså. Och den finns också fortfarande på teaterns repertoar ännu under våren. Och vi har tre föreställningar kvar att avhandla. Och vi börjar med dig, Lasse. Du såg en lysande idé på Svenska Teatern. Adde Malmbergs humor går hem hos dig, Lasse. Berätta.
Ja, den här gången gjorde det faktiskt det. Han är ju sån enmansinstitution inom så här svensk komedi. Och den här föreställningen som han då har regisserat, en lysande idé, så den är skriven av en sån här fransk dramatiker som heter Sebastian Castro. Och den har vunnit något sån här stort farspris och hur den var. Och jag börjar nog liksom förstå på något vis varför när jag tittar på den här föreställningen. För att trots att det är en sån här alldeles klockrent klassisk sån här fars som handlar om ett svartsjuke drama med ett äkta par och sån här förväxlingskomedi och sån här dörrsmällande och grejer, så är det liksom på något vis sådär att det här manuset liksom tar det här upplägget och skruvar upp det till sådana här nivåer av liksom nödlögner och ihopblandningar. Att man börjar liksom, det börjar så småningom bli en sån här Inception-aktig känsla av svindel när man tittar på det här. Men det är liksom, den var alltså, ja, liksom den här storyn är just så där skrattretande. Det är en kille som sitter på lokaltåget, så råkar han se på tåget någon som liknar hans fastighetsförmedlare otroligt mycket. Och så får han en idé för att han misstänker att hans sambo är förtjust i deras fastighetsförmedlare. Och så ska han hyra in den här killen för att låtsas vara fastighetsförmedlaren för att bete sig drygt mot hans fru, sambo, så att hon ska liksom inte vilja ha någonting med honom att göra. Och så sätter de det här i verket, men så är det ju den kvällen, så är det ju då meningen att den här huvudpersonen, Måns, det är meningen att han ska vara borta, och då har hans fru istället styrt upp ett kärleksmöte med den här fastighetsförmedlaren, och så kommer den här liksom fake fastighetsförmedlaren in först och det där, och börjar stöta på grannfrun, för han tror att grannfrun är den där sambon, och sen liksom på något vis,
får du inte spoila allt, nej,
nej, nej, men vet du vad, det här är liksom de första 10 minuterna liksom. Och sen så är det dessutom så att skåpen börjar falla ner från väggen och vattenledningarna börjar läcka för att det där huset är dåligt byggt, och då liksom hyr de in en kille som ska komma och reparera det här, och han är också på pricken lik den här fake fastighetsförmedlaren, för det råkar vara hans tvillingbror, och det här alla, och då är det liksom Dennis Nylund som spelar alla de här olika rollerna, och liksom hela den här uppsättningen får en sån här underligt liksom liksom, det börjar kännas som ett sånt jätteintrikat trolleritrick, för det blir liksom en sån här show bara i sig att när den här Dennis Nylund ska dyka upp från olika håll i olika kläder hela tiden på jättekort tid, och det är liksom bara det där att försöka följa med, att hur ska de klara av det här, blir liksom en show i sig, och det där, ja, och de spelar ändå jätte, på något vis en sån här otroligt rapp som den liksom farskomik, som är jättedisciplinerad teaterform, därför att den där tajmingen måste vara jättesnabb och varje replik måste sitta perfekt, och sen så ska man göra allting i en jättesnabb takt, för annars blir det jättetråkigt. Så det kräver liksom ett mått av sådär energi och närvaro, så bara ett sånt, på något vis ett repetitionskneg som aldrig tar slut, för att man ska få det där att löpa som det ska. Så det var ju faktiskt, det var en rolig pjäs, och jag på något vis, jag respekterar hantverket här.
En lysande idé, den går faktiskt några gånger i december. Har man till exempel ingenting att göra på nyårsafton, så såg jag att de har sista föreställningen då. Nu går vi vidare till en dansteaterföreställning, ett gästspel på Dansens hus. Figures in Extinction av koreografen Crystal Pite. En koreograf vars verk ofta handlar om större samhälleliga frågor. Och Figures in Extinction, det är ett samarbete mellan Pite och regissören Simon McBurney. Och det här verket är en reaktion på klimatets kollaps, läste jag om i The Guardian. Men Rachel, du har sett den här föreställningen.
Mm. Nu, det här är också en föreställning som jag förstått att eller var väldigt efterlängtad och omtalad på förhand. Den består av 3 akter där den första är mer renodlad dans, den andra när man säger teater, och sen slås de samman både rörelsemässigt och lite stämningsmässigt. Mm. Men alltså det är egentligen den första som har stannat kvar i mig sen jag såg den i april. Och i den så liksom räknar den stämma upp olika utdöda arter och dansarna gestaltar sedan dem på olika vis. Att exempelvis så bildar de en slags vingformation i grupp, eller så plockas delar av ett skelett, jag tror det var någon gepard, upp, och sen liksom rör de sig så att det ser ut som att den springer. Alltså det suggestiva och så här otroliga med den här var att men det var som att de djuren faktiskt började leva. Eller liksom att de så började så glitcha in i de här människokropparna på scen. Att de liksom rörde sig så här obehagligt organiska. Det var som att de bevittnade någon så här besvärjelse. Så drabbades av en väldigt kraftig känsla av att liksom någonstans bland alla lager i tillvaron så i någon dimension så finns de här arterna fortfarande kvar, och att man liksom för ett kort ögonblick också fick kontakt med dem. Det var liksom väldigt, väldigt...
Det är lite kalla kåran nu när du sa det där.
På något sätt känns det som en kombination av eller den här nya, en form av den nya scenkonsten där man kombinerar då dans och egentligen konstinstallation, kändes det ju nästan som där också. En sån här form som jag i Finland inte riktigt har fått kickar av och haft, inte ta i avstånd till, men vänta på att när ska jag inse det magnifika och geniala med den här formen. Och faktum är att i år i Hangö, under Hangö teaterträff, hjälpte mig på traven lite med två uppsättningar, Skådis i bur och Undersang, som båda jobbar med helt annorlunda medel, men gjorde det på något sätt så totalt och genomtänkt och 120-procentigt att någonting lossa hos mig, om jag säger så. Så där tack till Hangö teaterträff, där jag nog tidigare inte har fått såna upplevelser av den här så kallade nya scenkonsten. Så då jag sa att det har varit ett lite besvikelse år, så det där, visst, sen när man börjar gräva så nog finns det ju en hel del minnesvärt ändå som dyker upp.
Finns en del guldkorn som stannar kvar hos en. Och vi har ett guldkorn kvar, den föreställning som ni alla har valt att lyfta upp från den finska teaterrepertoaren 2025. Diptyk på Teater Virus i Helsingfors. Skriven och regisserad av Minna Lund. En föreställning som utforskar den västerländska goda döden. Det är berättelsen om Hanna som är 38 år och dör i cancer. Och den här har stannat hos er. Varför?
Jag tror att det på något vis hänger samman med den här verklighetstexturen. För att den scenografin ser exakt ut som en lägenhet i typ södra Helsingfors. Ända in till detaljerna av så här rinnande kranar. Och vi avskiljs från scenen med en tunn plasthinna. Och sen är det liksom något med de scenernas rytm och hur skeenden närmast tycks utspela sig i realtider, att man ser i något tag så ser man i 10 minuters tid en av de här personerna som bär in sin syster i duschen för att den här systern har kissat på sig, och så varenda rörelse är med, och att det är som att vi tjuvkikar på något som verkligen händer. Men sen så tror jag det också är avgörande att de här karaktärerna, att de visserligen är realistiska och runda, men att de inte är särskilt minnesvärda, eller att de har inget så här personlighetsmässigt extravagant. För då blir liksom, i den här aningen tomma formen så framträder just döden som fenomen så extra tydligt. Att allting är bra, allting är normalt, ingenting är konstigt, och ändå dör man. Och liksom, så ska det vara för en själv och för alla man känner. Och den här insikten bara alltså, tumlar emot en med en sån väldig kraft. Eller det är liksom oerhört våldsamt. Alltså, jag börjar typ gråta när jag bara liksom tänker på det.
Det här var en som jag inte recenserar. Och det brukar vara så att det jag inte recenserar så stannar inte så där jättestarkt i minne så där detaljmässigt. Men den här har ändå stannat jättestarkt i minne, så därför måste den ha gjort ett starkt intryck, även om jag inte memorerade det starka intrycket. Men det fanns, dels är den så otroligt hel, den här föreställningen. Jag menar, då man en gång kommer in i den där världen så är man på riktigt där, och föreställningen på något sätt släpper aldrig greppet om en som publik. På något sätt tyckte jag också att den här är en väldigt naturalistisk föreställning. Och det kändes fräscht nu, för det är inte så där jättemycket super, lite gammaldags naturalistiska föreställningar som sätts upp idag. Att det kändes som ett alternativ. Det som förr var normen känns nu lite som ett alternativ då man ser det uppsatt på en scen. Och så den här blandningen av, jag menar, på ett plan är den dödsallvarlig, men så fanns här också, kommer jag ihåg i alla fall, på något sätt komiska element, dödsallvarligt komiska element som så lätt kan bli jättefel i en sån här kontext, men som bara funka och kändes helt rätt och kändes verkliga, och att den här dödskomiken så kommer att finnas också i, eller finns i verkligheten i ett sånt här sammanhang. Så på något sätt det här hela starka känslomässigt oerhört berörande så finns nog kvar fortfarande hos mig också.
Ja, jag uppskattar det där att den börjar med ett sånt stycke lite sådär, en sådär spännande sån här essäteater där det börjar med som en konsthistorisk föreläsning om döden, där det fanns en röst som presenterar verk av den här fotografen Hanna Wilke som fotograferar sig själv och sin mamma, och båda av dem dog i cancer. Och sen också presenterar de ett pianostycke av Chopin och målningar av Hugo Simberg och Edward Hopper. Och det där, och särskilt den här Edward Hopper blir ett sånt starkt sånt visuellt tema nästan för den där föreläsningen, eller alltså för den där föreställningen, för att han har ju sina man kommer ju ihåg den där hans nattliga målning av de där människorna som sitter på ett sånt natthak och dricker kaffe och ingen är på väg någonstans. Och han har på något vis den där stilen att han målar ett sånt flödande ljus. Och det använder de också jättefint i den där föreställningen, som var också på något vis så där bidrog till den där jättestarka. Alltså det var som en sån här fotorealistisk illusion av en lägenhet. Och så hade de sådana på något vis så här, längst till höger från liksom publikens håll så finns det också två sådana stora fönster och sådana starka lampor som lyser in där genom de där fönstren och på något vis fyller hela den där lägenheten med ett riktigt så slösaktigt varmt solljus där i början.
Ja, nu när du säger det så kommer jag just ihåg det här oerhört fina samarbete mellan ljus, ljud, skådespelare och regi. Det var en ovanligt stark kombination där, de här olika elementen och hur de så perfekt passar ihop.
Ja, den där jättestarka på något vis, det samspelet, de där sakerna som, tack vare den där konstiga lilla liksom essäteaterbiten i början, så fick hela den här berättelsen på något vis en sån där konstnärlig förankring, att man började liksom betrakta den på det viset och började se den där parallellen. Det var jättestark föreställning, och just det när de här på något vis de här gallihumoristiska sakerna som de tar in där när den här, jag vet inte vad man ska kalla det, alltså, den här familjen sitter där, det är två systrar och deras mamma, och den här systern har nyss fått det här, eller den här ena systern har nyss fått det här beskedet att hon kommer att dö och har kommit hem från sjukhuset nu, och så kommer då hennes liksom närmaste dit, och så dyker det upp en sån där läkare med massa såna här pamfletter om palliativ vård. Och han har det här ironiska efternamnet Toivo, kommer jag ihåg, det vill säga hopp på finska. Och så förklarar han så där, just det här, på något vis är mild och saklig som en dödsängel, skrev jag i recensionen, att liksom att nu kommer hon att dö och ni kommer att se en märkbar förbättring nu när de här cancervården avslutas, därför att den kommer inte att belasta hennes kropp mer, så hon kommer att, på något vis hennes livskraft kommer att vakna och hon kommer att ha jätteroligt och ni kommer alla att vara jätteglada, men det är viktigt att ni inte låter det här hoppet leva, för hon kommer att dö. Just bara den där lilla detaljen med det där efternamnet som de plockade in där, som inte alls kändes liksom för stort, skapar just den här underliga känslan av just humor och mot den där fonden av den här liksom helt obönhörliga insikten om den kommande döden.
Tack hörni, och diptyk kommer också att återvända till Virus repertoar under våren 2027. Tack Lasse, Rakel och Thomas och alla kritikerpanelens samtal som vi har fört under året hittar man på kritikerpanelens sida på arenan.